Då ska vi knäppa våra händer och bedja. O Fader, vi välsignar dig för skänken av den lära som leder oss en säker stig till salighet och ära, som alla dårars löjen tål och alla svagas tvivelsmål och alla visas granskning. Himmelske Fader, i Jesu vår frälsares namn vänder vi oss till dig och ber att du för den här stunden ville sända oss din gode helige Ande att leda oss i ditt ord och undervisa oss i dina sanningar. Vi ber i Jesu namn. Amen. Vi ska för den här stunden stanna inför ett ämne som är hämtat från första Johannes evangelium, det första kapitlet, och som handlar om de två gåvorna. Och jag läser från Johannes 1, vers 14 till 18. Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar, det var om honom jag sa det, han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Ingen har någonsin sett Gud. I andra Moseboks 24 kapitel läser vi om hur Mose, Aaron, Nadab och Abihu och de 70 äldste i Israel gick upp på Sinai. Och det står att de fick se Israels Gud och under hans fötter var som ett golv av safirer likt själva himlen i klarhet. Profeten Jesaja berättar så i det sjätte kapitlet hur han i en uppenbarelse fick se Herren sitta på sin tron och han greps av förskräckelse då han den orene med sina ögon såg konungen Herren Sebaot. Och profeten Daniel talar om att han såg den gamle av dagar med hår som var av ull sitta på en tron av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld och en ström av eld flöt ut från honom. De såg Herren Gud, men ändå så såg de inte. För Gud är en ande, han är osynlig, men så har han på olika sätt uppenbarat sig för människor. Mose bad ju en gång, låt mig få se din härlighet. Och då svarade Gud att han skulle låta all sin godhet gå förbi Mose. Han skulle vara nådig och barmhärtig och han skulle ropa ut namnet Herren framför Mose. Och så säger han, men mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Så fick Mose ställa sig i en klyfta i klippan och Gud höll sin skyddande hand över honom medan han gick förbi. Och så säger Gud, sen ska jag ta bort min hand och då ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se. Och det är med anspelning på den här händelsen som man kan tala om att se Gud på ryggen. När man till exempel i naturen, i hans underbara skapelse, i dess skönhet och härlighet kan se Guds storhet och majestät. Men Herren själv kan ingen människa se och leva. Och ändå har en människa sett honom på riktigt. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Och han som själv är Gud, han har för oss uppenbarat Guds väsen. Den Gud som är en förtärande eld, men som samtidigt är kärleken och barmhärtigheten personifierad. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Och så ska vi då tala om de två gåvorna. Aposteln Jakob skriver i sitt brev: allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Och i vårt ingångsord, vårt bibelord, så talas om två sådana fullkomliga gåvor: lag och evangelium. Till lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Och de här två gåvorna, de är vitt åtskilda. De är av helt olika karaktär. Den ena gåvan har med sig fordringar, befallningar, domar och förbannelser, medan den andra gåvan har med sig nåd och barmhärtighet, frid, frihet och salighet. Och fast de är så olika, så hör de oupplösligt samman. De utgår från Gud och de samverkar i uppgiften att återförena syndaren med Gud. Och därför säger Jesus om Mose, som ju är lagens representant: om mig har han skrivit. Och därför så är det gamla representanter från gamla förbundet, representanterna för lagen och profeterna Moses och Elias, som är med Jesus på förklaringsberget och samtalar med honom om Jesu förestående lidande. Men lika visst som dessa två gåvor hör ihop, lika säkert som det finns ett klart och tydligt samband mellan dem, så att de båda alltid måste finnas sida vid sida och båda är lika oumbärliga, lika visst är det en så avgörande skillnad mellan dem att ingen av dem tål den minsta sammanblandning. Blandas evangelium in i lagen, så blir lagen satt ur spel och båda gåvorna förvanskade, odugliga. Och blandar man in lag i evangelium, så är det lika ödesdigert. Till galaterna, som förvillats av falska lärare och börjat blanda lag och evangelium, så skriver Paulus: ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen, ni har fallit ur nåden. De här två gåvorna, som såväl till innehåll som ändamål är skilda åt, så verkar de ändå båda tillsammans till Guds ära och människor till frälsning. De är direkta uttryck för Gud själv, för hans egenskaper och hans väsen. Och därför så är de också evigt oföränderliga som Gud själv. Därför kan det aldrig i tid och evighet bli lovligt vad Gud i sin lag har förbjudit. För kommer himmel och jord att förgå än att en enda prick av lagen sätts ur kraft, säger Jesus i Lukas 16. Och därför kan det heller aldrig någonsin bli någon inskränkning eller förändring av Guds nådelöften i evangelium. Så länge världen står ska den fria nåden i Kristus oavkortat tillbjudas syndare. Jesu Kristi, Guds sons blod, renar oss från all synd. 1 Johannes 2. Och i Bibelns sista kapitel och sista verser så läser vi att anden och bruden säger: kom. Och den som hör det må komma, må säga: kom. Och den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet. Det är evangelii, oföränderliga budskap. Och eftersom lag och evangelium är uttryck för Gud själv, så är de också eviga som han. Men de har getts till människan på olika tider. Lagen gavs genom Mose, men den blev människornas redan i och med deras skapelse. Gud skapade människan i sin bild. Och hans lag var skriven i deras hjärtan och samveten. Och människan var helig och ren och utan synd, Adam och Eva hade också fått lagen i ett yttre bud. Ni får fritt äta av alla träd i lustgården, men av kunskapens träd på gott och ont ska ni inte äta. Till den dag ni äter av det ska ni döden dö. Och det budet var ju nu lika kärt och heligt för människorna som Guds vilja. Det var skriven i deras hjärtan och deras samveten. Och så kom syndafallet. Och därmed fördunklades samvetet. Viljan förvändes och kännedomen om lagen och dess fordringar grumlades, försvagades och stora delar föll bort. Bara rester av lagen blev kvar i människans medvetande, så att hon även efter syndafallet har vissa uppfattningar om rätt och fel, så att hennes samvete ibland kan anklaga eller söka efter ursäkter för att man har gjort sina misstag. Det är det som vi brukar kalla den naturliga lagen. Men nu var inte Guds bud längre någonting som människan älskade. Gåvan var inte längre dyrbar, utan hade blivit en trätobroder, en dödsfiende, och människan hade blivit Guds fiende. Men Gud förändrades inte av det skedda. Hans kallelser och gåvor är sådana att han inte ångrar dem, säger Bibeln. Och därför så tog han inte heller sin heliga gåva lagen tillbaka, för det hade varit liktydigt med människans förtappelse. Utan Gud vidtog istället åtgärder för att göra sin gåva lagen känd. Och det skedde inte först när lagen gavs på Sinai, för Guds vilja var känd från skapelsen. Kain visste att han hade brutit mot Guds lag då han mördade sin bror. Josef flydde från Potifars hustru när hon sökte locka honom till äktenskapsbrott. Och Israels folk kände till sabbatsbudet. Det visar deras handlande när de fick mannat i öknen. Men lagen var inte längre skriven i människornas hjärtan. Och då skrev Gud med sitt finger de 10 buden i hårda stenen. Och så har vi genom Mose påtagligt och uppenbart fått denna gåva. Lagen gavs genom Mose. Att Gud på det här sättet måste ge oss sin lag, det vittnar emot oss. Rosenius nämner som ett exempel på detta att om föräldrar anlitar en barnvakt och säger till barnvakten: se nu noga till så att barnet inte får tillfälle att stjäla någonting, så är ju det ett dåligt vittnesbörd om barnet. Det är alltså tjuvaktigt och måste passas noga om man måste ge sådana föreskrifter. Och så är det då också till vår skam att Gud måste ge oss sin lag. För det vittnar om att vi inte i oss själva är sådana som Gud kräver, och att vi inte känner hans vilja, att vi i grunden är onda. Vi behöver ett rättesnöre, en vägvisare, en obönhörligt sträng tuktomästare som säger du skall och du skall icke, och en domare som dömer över synd i tankar, ord och gärningar. Lag behövs inte för den gode, endast för den onde. Lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Evangelium räknar sin tid från syndafallet när det gäller oss människor. Där står de två överträdarna av Guds bud. De har trampat lagens heliga gåva och lagt den i smutsen. De bävar för Guds röst och för mötet med honom. Och deras ömkliga bortförklaringar friar de inte, utan ökar deras skuld. Och så faller domen över synden och syndarna. Men vilken gåva följer inte med domen? Det är en evig dom över Satan, men en evig salighet för människan. Kvinnans avkomma ska krossa ormens huvud. Det är domen över den onde och det är den fallna människans upprättelse. Nu var evangeliet gåva given åt människan. Och så kan vi genom hela Gamla testamentet följa de glimmande löftesstjärnorna om frälsningen, om den tid då rättfärdighetens sol med salighet under sina vingar ska gå över jorden. Johannes döparens far, Zacharias, anade morgonrodnaden och kunde i sin lovsång sjunga om den soluppgång från höjden som skulle besöka oss som satt i dödens mörker och skugga. Och så, när tiden var fullbordad, sände Gud sin son. Så har Jesus Kristus, vår frälsare, stigit ner till oss syndare med nådens och sanningens gåva. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen människa kunde kungöra eller förmedla den, därför att ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Så finns det alltså en skillnad i tid mellan de båda gåvorna, men framförallt en skillnad i innehåll. I lagen möter vi Guds helighet och rättfärdighet. Du ska vara helig, ty jag, Herren din Gud, är helig. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft. Och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. I allt. Alltid. Och så protesterar förnuftet. Det är ju omöjligt. Gud kan ju inte kräva det omöjliga av oss. Jo, det kan han och det gör han. Men om man då bara bjuder till och gör sitt bästa, så räcker det inte. Fullkomlighet i allt är kravet. Och all ofullkomlighet är synd och lägger oss under domen. Och den minsta brist i minsta detalj lägger oss under förbannelsen. Galaterbrevet 3:10. Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. 130:e salmen. Om du, Herre, tillräknar missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Salmen 143. Gå ej till doms med din tjänare, ty för dig är ingen levande rättfärdig. Och Hebreerbrevets 10. Är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Lagen kallas en bokstav som dödar. Den kallas fördömelsens ämbete och är den handskrift eller anklagelseskrift som är emot oss. Men om Gud inte mildrar sin lag, om man inte ser genom fingrarna med våra synder, om man inte har överseende med och förståelse för våra brister, hur kan då någon människa bli salig? Måste vi allesammans förgås. Men lagen uppenbarar inte hela sanningen om Gud och hans väsen för oss. Lagen visar oss ingen väg att uppfylla lagens krav och fordringar. Den säger oss ingenting om försoning, om nåd och förlåtelse. Vill man ha en målande beskrivning av lagens stränghet, dess domar, dess straff som drabbar överträdarna av Guds lag, då ska man sätta sig ner i stillhet och begrundan och betrakta Kristi lidandes historia. Då får vi bege oss till Getsemane och Golgata och stanna upp inför vad som där drabbade vår frälsare. Det säger oss vad som är lagens krav och vad som är följden av vårt fall. Den sanning som lagen inte vet. Den sanning som budordet inte kan uppenbara. Den sanningen ligger i evangeliet, gåva. Därför kunnas Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Andra Korinthierbrevets andra kapitel. Evangelium säger oss att Kristus har tagit bort den anklagelseskrift som var emot oss och naglat fast den vid korset, Kolosserbrevets 2. Den säger att Kristus har förlossat oss från lagens förbannelse, då han vart en förbannelse för oss, Galaterbrevets 3. Den säger att han har tagit bort synden, försonat missgärningen, dödat döden och framhaft en evig rättfärdighet för syndare. Evangelium förkunnar att det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. När det står att det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, så var det alltså inte lagen det var fel på. Men det var fel på materialet som lagen skulle arbeta med. Rosenius tar som en bild eller liknelse, han säger: om du har den skickligaste handverkare och ber honom tillverka en möbel, och så ger du honom ett genommörkat och ruttet träslag att arbeta med, så hjälper det ju inte hur skicklig han än är, han misslyckas, för materialet som han ska arbeta med är uruselt. Och på samma vis kan vi förstå detta när det står: det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, så var det inte lagen det var fel på, men det var materialet, det var oss. Det var för uselt för att lagen skulle i oss kunna upprätta någon rättfärdighet. Men därför, Gud älskade så världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och i Romarbrevet 3, här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Varför står de som rättfärdiga? Ja, inte av någon egen förtjänst, utan därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Det är av Guds nåd. Så är evangeligåva ett öppet erbjudande om nåd, förlåtelse, barnaskap hos Gud för alla syndare. För oss allesammans gäller detta: hör, tro, tag emot fritt och förintet, för evangelium är gratia, eller gratis. Axel B. Svensson, som är ett namn som jag vet att en del av er känner igen väl, han som var en av grundarna till Missionssällskapet Bibeltrogna vänner, han berättar hur han som en liten pojke i sin hemby Våxtorp nere i Halland, det blev en sån fantastisk tilldragelse i den lilla byn, för det kom ett tivoli till byn. Och byns barn samlades ju och såg på, och det visade sig att den första dagen så fick alla barn åka gratis i karusellen. Och Axel, den lilla Axel, stod där och såg på hur barnen åkte i karusellen och svängde runt och hade roligt, hur roligt som helst. Men han vågade inte, för han visste inte vad ordet gratis betydde. Och så gick han miste om glädjen. Och så är det hur många som helst som går miste om glädjen i Kristus Jesus, därför att man inte har förstått vad ordet gratis betyder. Att det är nåd, bara nåd för Jesu Kristi skull. Mellan dessa två gåvor, lagen och evangelium, finns det alltså en skillnad i tid, en skillnad i innehåll och också en skillnad med avseende på ändamålet. Lagens uppgift är, som vi läser i Romarbrevet 2, att var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Genom lagen ges insikt om synd. Men evangelium har ett annat syfte. Jesus själv predikar för oss och säger: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Och där evangelium får utföra sitt verk hos en människa, så sker också det undret att lagen förändras inte, men människans inställning till lagen genomgår en radikal förändring. Det som förut var en fiende, en ständig, obehaglig, hatad påminnelse om skuld och straff, har blivit en vän. Evangelium föder på nytt, ger ett nytt sinne och en ny vilja som är på Guds sida. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan, säger Herren i Jeremia 31. Och Paulus frågar i Romarbrevet 3, sätter vi då lagen ur kraft genom tro? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Sådant kan evangelium åstadkomma. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Och den gåvan är din. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, tack för att du kom till oss med dessa fullkomliga gåvor, lag och evangelium. Och vi ber att du genom den gode helige ande må skriva lagens krav i våra hjärtan, så att vi medan nådens dag varar flyr till syndares frälsare, där liv och salighet är gratis, gratia och bara nåd. Välsigna oss efter rikedomen av din nåd, i Jesu namn. Amen.